Så, hej och välkomna till Stadsrättspodden och första avsnittet för terminen. Vi brukar skämta om att vi alltid är på termin ett, men det här är ju då säsong två på termin ett, skulle man kunna säga. Med mig idag så har jag mina två kollegor Paul Wrange och Carl Lebeck. Varmt välkomna hit.
Tackar.
Tack.
Jag tänkte att ni kanske skulle få börja med att presentera er själva lite. Paul, vill du börja?
Ja, jag är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
Ja, det var kort och koncist.
Jag är lektor i offentlig rätt också vid Stockholms universitet.
Ja, kul att ha med er här. Carl, dig träffar ju studenterna på stadsrättskursen. Och Paul, dig kommer de ju få träffa sen på termin fem på folkrättskursen.
Stämmer.
Idag är tanken att vi ska prata om internationella överenskommelser och frågor som kopplar till det. Och internationella överenskommelser kan ju se ut på olika sätt och det kan finnas olika krav och olika möjligheter för Sverige att ingå i olika internationella överenskommelser. Vi kommer återkomma till det idag. Men inledningsvis kan man ju säga att internationella överenskommelser aktualiseras på olika sätt och i olika delar av regeringsformen. Dels så har vi då 10 kapitlet om internationella förhållanden. Och det tänker jag kanske att vi kommer komma in på ganska mycket idag. Sen har vi även målsättningsstadgandet i 1 kapitlet 2 paragrafen som kopplar mycket till svenska konventionsåtaganden. Vi har reglering i 1 kapitlet 10 paragrafen om bland annat Sveriges medlemskap i EU. Det finns i 2 kapitlet om EKMR och liknande. Och lite av det här är det vi kommer fördjupa oss i idag. Och Paul, du är ju som du sa professor i folkrätt och Carl håller på med offentlig rätt. Så jag tänker att vi ska prata lite om hur kopplar folkrätt och nationell rätt till varandra. Så kan vi bara börja helt enkelt med vad är folkrätt?
Ja, folkrätt är den rättsordning som gäller mellan stater. Det är lite mer komplicerat än så, men vi kan börja där. Och i folkrätten, eller i det mellanstatliga samarbetet, så är det ju regeringen som representerar staten. Mm. Sen så kan det ju då enligt konstitutionella normer vara så att det krävs riksdagens eller parlamentets medgivande för diverse olika överenskommelser. Det kan också vara så att kommuner eller andra myndigheter också har internationella förbindelser. Men som huvudregel så är det regeringen som representerar staten.
Mm. Och då kan det se olika ut, tänker jag, beroende på vilken stat det man sedan jobbar emot.
Liksom. Ja.
Vem regeringen då kan förhandla med och liknande. Om man tänker sig då att man har folkrätt och svensk rätt. Är det som två olika rättsordningar eller hur förhåller de sig till varandra?
Ja, det är de tvistade där. Du. Som studenter kommer att lära sig också i folkrätten så finns det ju två olika sätt att se på det om man ska vara lite schabloniserande. Och de brukar kallas för dualism och monism.
Mm.
Och dualismen säger då det att folkrätten är en rättsordning och den nationella rättsordningen är en annan rättsordning. De har då inget nödvändigt samband med varandra, medan däremot monismen säger att det är en och samma rättsordning. Om man vill komplicera det lite kan man säga att det finns två former av dualism.
Mm.
Den ena dualismen säger att egentligen är folkrätten en del av den nationella rätten. Det är en gammal tysk uppfattning från 1800-talet. Men idag så menar man, om man använder ordet monism, att det finns en rättsordning som så att säga är global och sen är då de nationella rättsordningarna är då underordningar till den rättsordningen. Så då skulle folkrätten så att säga vara överst. Men de här två termerna är då, kan man säga, typer. Men i själva verket så ser det i allmänhet mer komplicerat ut i varje stat. Det handlar om förhållandet, om folkrättsliga normer kan tillämpas direkt i den nationella rättsordningen. Det handlar om prioritet mellan dem och så vidare.
Mm. Om man tänker sig de här begreppen som Paul precis förklarade, hur skulle du säga att det ser ut i svensk rätt?
Ja, man ska ju börja med att säga att det inte finns någon uttrycklig reglering av folkrättens ställning i den svenska rättsordningen. Däremot så finns det ju ett antal bestämmelser bland annat i regeringsformen och det finns i lagstiftningspraxis som pekar mot att Sverige är en dualistisk rättsordning eller att svensk rätt bygger på ser sig själv som en från den folkrätten autonom rättsordning. Och däremot så finns det också en presumption om att Sverige som stat ska uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser. Men det ses, men hur man gör det ser man som en fråga för svensk rätt. Det har i, med vissa undantag finns det inte någon automatik mellan folkrättslig bundenhet och inomstatlig tillämplighet i svensk rätt.
Ja. Så man kan tänka sig att på något sätt så när Sverige ingår olika typer av internationella överenskommelser så förbinder vi oss att följa det. Men det betyder inte att de automatiskt blir gällande, utan det kan sen ske på olika sätt. Liksom hur vi sen i Sverige förhåller oss till det, och framförallt liksom hur vi ser till att det efterföljs. Vilka olika sätt finns det om vi säger att Sverige är en dualistisk stat? Hur skulle Sverige kunna göra för att uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser?
Ja, det beror lite grann på vad det är för typ av förpliktelser. Ibland kan det räcka med att regeringen eller dess myndigheter, dess underordnade myndigheter, handlar. Men om det gäller mer ingripande frågor, då krävs det ofta lagstiftning. Och då kan man säga att det finns två huvudspår. Det ena är att transformera. Då skriver man om den internationella överenskommelsen eller förpliktelsen i en svensk lag och för så att säga in det i den svenska lagsystematiken. Och det har då den fördelen att det som kommer ut ur den processen är liksom igenkännbart för svenska domare och andra rättstillämpare. Den andra varianten kallas för inkorporering. Och det kan se ut på lite olika sätt, men i allmänhet så är det en slags blankettlag som säger att från och med nu så ska konventionen X gälla som lag i Sverige. Och det där har tillämpats på både stora och små konventioner. Men ett par kända fall är ju EKMR, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Och sedan ett par år tillbaka också barnkonventionen inkorporerad på det sättet. Och man ska inte heller glömma bort att hela EU-rätten är inkorporerad genom en lag från 1994. Men den finns också för övrigt särskilt uppdagen i regeringsformen.
Mm. Ja, precis. Sen kan man också, jag tänker mig, och det här kommer väl studenterna att bekanta sig mer med, dels under statsrätten men också under programmet, att det ibland också finns en syn att vi i Sverige redan genom den lagstiftning vi har uppfyller våra konventionsåtaganden. Så att regeringen kanske ingår en överenskommelse, säger man, men så som den ser ut, det uppfyller vi redan i svensk rätt. Och sen kan det ju diskuteras om de faktiskt gör det eller inte, men att den synen ibland har funnits.
Ja, när Sverige ratificerade Europakonventionen 1953 så var man övertygad om att vi redan uppfyllde alla bestämmelserna till punkt och pricka. Det visade ju sig sedan att Europadomstolen i Strasbourg hade en annan uppfattning.
Det var någon som inte höll med.
Ja,
ja men jättebra. Vi har ju pratat om det här med, jag inledde med att prata om internationella överenskommelser och då sa du sen Paul att ja, men det beror på vad det är för typ av överenskommelse. Vad brukar man prata om för olika typer av internationella överenskommelser?
Ja, man kan dela upp det på lite olika sätt. Ett sätt att dela upp det är att prata om bilaterala och multilaterala överenskommelser. Mm. Bilateral är en överenskommelse mellan två stater, och multilateral är en överenskommelse är då tekniskt sett en överenskommelse med fler än två stater. Om det gäller överenskommelser med två eller väldigt få stater, då kan man säga att processen ser ut ungefär som när man förhandlar ett avtal, vilket som helst, ett civilrättsligt avtal, det vill säga alla måste vara överens. Om det däremot handlar om multilaterala konventioner med många stater, antingen regionalt, till exempel i Europa eller globalt, då ser processen lite annorlunda ut. Då har man ju förhandlingar, man sitter i en stor sal och så röstar man och så vidare. Och det kan också hända att man där accepterar reservationer, det vill säga att en stat kan gå med i en viss konvention men göra ett eller annat undantag beroende på att man kanske har ett procedur som gör att det är svårt att efterleva någon speciell bestämmelse. Men även där är ju då ändå grunden att alla ska vara överens. Sen kan man också dela in det, eller klassificera det beroende på om de ska anses så att säga lagstiftande eller inte. I folkrätten så har vi liksom ett instrument för både avtal om rent ganska konkreta saker som att till exempel bygga en bro, Öresundsbron, eller att stifta regler som ska gälla generellt, till exempel Genèvekonventionerna om krigets lagar, eller humanitär rätten, konventioner om mänskliga rättigheter, konventioner om miljön och så vidare. Och den typen av bestämmelser hänvisar vi i Sverige till riksdagen. De får ju formen av lagar som ska gälla för var och en var. Men däremot ett avtal har man ju i allmänhet fri vilja att ansluta sig till eller inte.
Mm. Just det. Jag tänker mig att i vissa delar av folkrätten att det finns också regler som man blir bunden av lite oavsett om man vill eller inte. Som kanske är främmande om man jämför med en vanlig avtalssituation där ett land kan säga nej, men det här är för främmande för oss, så att vi ställer oss emot det.
Ja, alltså även vad det gäller de här multilaterala lagstiftade inom citatstecken konventionerna, så är det ju i grunden så att varje stat måste ratificera för att bli formellt sett bunden av den. Men det kan ju då utbildas sedvanerätt. Sedvanerätt har vi en del av i nationell rätt, till exempel allemansrätten är ett känt exempel. Men vi har inte så mycket därför att lagstiftningen har så att säga tagit över den rollen. Men i folkrätten finns det fortfarande en del sedvanerätt. Och då kan det utbildas sedvanerätt runt en multilateral konvention. Till exempel havsrättskonventionen är ett känt sånt exempel. Det är flera stora stater, bland annat USA, som inte har ratificerat havsrättskonventionen. Men nästan alla bestämmelser anses ändå vara sedvanerättsligt bindande därför att staterna har tillämpat dem i sin praxis, inklusive till exempel USA.
Just det. Vi kom också in här lite på, vi har pratat om regeringens roll och vi har pratat om liksom vad som står i framförallt regeringsformen och inte. Men Karl, om du tänker internationella överenskommelser och regeringsformen, vad är dina spontana tankar då?
Ja, alltså man kan säga att den centrala bestämmelsen när det gäller internationella överenskommelser är ju 10.2 och bestämmelsen om att regeringen sluter internationella överenskommelser, det är i sin tur en följd av bestämmelsen i 10.1 om att regeringen representerar Sverige internationellt. Men det är också så att internationella överenskommelser som antingen kräver ändringar i lagstiftningen eller är av större betydelse, som man säger, förutsätter riksdagens godkännande. Och det är också så att om det handlar om internationella överenskommelser som förutsätter lagstiftning, så måste sedan riksdagen också genomföra den lagstiftningen. Så att det finns, man kan säga att det finns två steg i liksom parlamentets inflytande över hur internationella överenskommelser får genomslag i svensk rätt.
Där kan vi också tänka sig att det hade varit onödigt att försöka driva igenom en överenskommelse som kräver lagstiftning om inte riksdagen var med på det. För att utan riksdagen så kan vi inte få en lagstiftning, så att det också blir ett sätt att säkerställa att man faktiskt kan gå vidare med den typen av överenskommelser.
Håll. Så om jag får skjuta in bara, jag hoppas att studenterna kommer ihåg det här till termin 5. Så folkrättsligt så är det regeringen som ratificerar, alltså som skickar in det så kallade ratifikationsinstrumentet. Men syftet med en ratifikationsprocedur, som alltså är längre än en undertecknande procedur, det krävs först att man undertecknar och sedan ratificerar. Syftet med den proceduren är just att riksdagen eller parlamentet ska kunna säga sitt. Mm. Men rent folkrättsligt så är det alltså regeringen som skickar in ratifikationsinstrumentet.
Och då kan man ju se det som att vi då i 10.1 speglar den synen. Och det speglar ju också första kapitlets 6 paragraf, att det är regeringen som styr riket. Men man är fortfarande ansvarig inför riksdagen. Och det är ändå, om man tänker liksom en folksuveränitetstanke, så är det riksdagen som har getts makten. Och då måste regeringen också svara dit. Ja, men då har vi fått liksom den grundtanken. Är det några andra bestämmelser i regeringsformen som kickar in eller som du funderar över?
Du menar rent, om man ska tala rent allmänt om internationella överenskommelser?
Ja, eller du får gärna prata om precis vad.
Okej, ja, nej, det finns ju vissa bestämmelser när det gäller vissa typer av överenskommelser, och det är ju framförallt när det gäller delegationer, alltså överlåtelse av offentlig makt till internationella organisationer, och de finns ju då i 10.6 när det gäller EU, och de finns i 10.7 och 10.8 när det gäller andra typer av internationella organisationer, det som i lagtexten kallas för mellanfolkliga organisationer, och även i vissa avseenden främmande stater och det man kallar för internationella inrättningar, som inte riktigt definierat vad det är. Det finns vissa skillnader mellan, när det gäller delegation så finns det, kan man säga, tre nivåer av delegation. Det finns 10.6 där man kan, egentligen inte finns några begränsningar vad man kan delegera till EU. Och EU i det här sammanhanget förstås relativt vitt. Det omfattar både EU som internationell organisation, alltså som folkrättsligt rättssubjekt, men det kan även omfatta organisationer som är folkrättsligt egna rättssubjekt men som ändå är anknutna till EU. Man kan till exempel ta europeiska stabilitetsmekanismen. 10.7 däremot berör då delegation till internationella organisationer i övrigt, och det är betydligt mer sällsynt. Och 10.7 berör det man kallar för konstitutionell kompetens, alltså det är befogenheter som grundar sig direkt i regeringsformen, i princip i grundlagarna, men framförallt i praktiken i regeringsformen. Medan, och där finns då vissa begränsningar, framförallt så finns då begränsningen att man kan inte delegera konstitutionell kompetens till främmande stater. 10.8 däremot är betydligt bredare, och den berör, kan man säga, delegation av förvaltningsuppgifter. Och det är då bestämmelser som visserligen, eller befogenheter, som visserligen grundas ytterst som all annan offentlig makt på regeringsformen, men som konkretiseras genom lagstiftning. Så där finns ett mycket större utrymme. Man kan delegera till fler, men jämförelsevis saker av mindre vikt. Och det har förekommit bland annat, ett sånt här känt exempel är regleringen av fisket i Torne älv, som är delegerat till en institution som heter Svenska gränsälvskommissionen.
Jag tänker, för det är både rättsskyddnings- och förvaltningsuppgifter, uppfattar det som i 8:e paragrafen. Och då är det också till exempel möjligheten att för Sverige att delta i liksom ett internationellt rättsskyddningsarbete. Jag tänker internationella brottmålsdomstolen kanske.
Det är absolut ett exempel. Man kan säga att det som är gemensamt för delegationsbestämmelserna, och som också i viss mån skiljer dem från bestämmelserna om traktater i allmänhet eller internationella överenskommelser i allmänhet, det är att delegationsbestämmelserna är tänkt att användas när man lämnar över kompetens som direkt berör enskildas rättigheter och skyldigheter. Så det är den centrala grunden för att de ska bli aktuella.
Och om vi tänker 7:e paragrafen, har vi något tydligt exempel där?
Ja, det finns historiska exempel. Den är fortfarande i kraft så vitt jag vet, men till exempel delegation till en organisation som reglerade järnvägstrafik mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Har funnits som exempel, och det finns en del, man har delegerat befogenheter till vissa internationella klassningssällskap när det gäller sjösäkerhetsfrågor och liknande.
Om vi tänker oss 15:e kapitlet i regeringsformen, som ju är ett så kallat vilande kapitel. Där finns ju till exempel regeringens möjlighet att sätta in väpnade styrkor. Och så säger man att regeringen får sända svenska väpnade styrkor till andra länder för att fullgöra en internationell förpliktelse. Där har vi också en sån typ av koppling till en internationell överenskommelse, tänker jag. Att har vi en internationell förpliktelse som har godkänts av riksdagen, då har också regeringen kompetens att sätta in den typen av styrkor. Men då är det bara i krig eller krigsfara, eller?
Ja, nu är jag ju lite amatör i statsrätt, men jag läser det väl inte så att den första paragrafen är liksom en portalparagraf som måste vara uppfylld för att alla bestämmelserna den ska kunna tillämpas. Utan man får läsa varje bestämmelse för sig, men det är klart att första paragrafen kommer först av en anledning. Men jag tror att 15-16 ska är tillämplig även när riket inte är i krig. Och den är ju skriven utifrån artikel 43 i FN-stadgan. Mm. När FN bildades så var tanken det att medlemsstaterna skulle skjuta till väpnade styrkor för en gemensam FN-styrka.
Mm.
Och det blev inget av med den saken. Utan varje land beslutar idag för sig om man vill delta i en FN-insats, vare sig det är en fredsbevarande eller en fredsskapande insats.
Mm.
Men det var tanken, för där finns ju då en bindande förpliktelse i artikel 43.
Mm. När man tänker sig att Sverige skulle vilja ingå en internationell överenskommelse idag. Vad behöver man fundera på då? Vilka krav, vilka begränsningar finns det? Om vi börjar med folkrättsligt.
Ja, vilken typ av internationell överenskommelse tänker du på?
Om vi tänker ett traktat som är multilateralt.
Ja, för det första så bör det förstås ligga i Sveriges intresse att ingå den här traktaten. Sen bör vi också se till att vi inte bryter mot någon annan bestämmelse. Och om vi gör det så bör vi vara medvetna om den kostnad det kan ha. Det finns en del avtal som överlappar eller kan bryta mot varandra. Det finns till exempel vissa miljööverenskommelser som i viss tillämpning kan strida mot GATT-fördraget, alltså det internationella handelsfördraget under WTO, då bör man vara medveten om det.
Mm. Och statsrättsligt?
Ja, statsrättsligt så är det ju dels fråga om att man ser till att det tänkta avtalet eller överenskommelsens innehåll inte strider mot framförallt mot konstitutionella regler, så att grundlagarnas regler inte hamnar i konflikt med konstitutionella bestämmelser.
Mm.
Sen ska man naturligtvis måste man naturligtvis gå igenom vad ett nytt fördrag kan eller ett nytt traktat kan kräva av ändringar av annan lagstiftning liknande. Men det är ju ganska självklart. Och sen men i övrigt så beror det ju väldigt mycket på vad det har för innehåll, och det handlar om ett traktat där man vill överföra förvaltningsuppgifter till någon myndighet utanför Sverige eller till något folkrättsligt organ, och då kan man behöva använda regler om internationell delegation i 10.7 eller 10.8.
Jag tänker att det blev en väldigt talande, oprecis fråga som visade hur vikten av att vi behöver mer information för att kunna ge tydliga svar på den här typen av frågor. Så nu tänker jag att jag ska göra det. Om vi tänker oss en fråga som är väldigt aktuell just nu, vi sitter i en situation, nu är det mars, slutet av mars 2022, där vi har ett pågående krig där Ryssland har invaderat Ukraina, och det har aktualiserat frågan om liksom ett svenskt NATO-medlemskap. Om vi säger att Sverige skulle vilja gå med i NATO, kan Sverige göra det, och vilka möjligheter eller begränsningar finns det i så fall, om vi börjar med liksom folkrättsligt?
Ja, Sverige har ju inte förbundit sig att inte ingå i en militär allians. Vi har inte förbundit oss till ständig neutralitet till exempel.
Mm.
Så vi har frihet att göra det. Så då får man titta på innehållet. Skulle det här strida mot någon annan förpliktelse? Och det skulle det inte göra. NATOs kärna är artikel 5 som handlar om kollektivt självförsvar.
Mm.
Och man hänvisar uttryckten till artikel 51 i FN-stadgan om individuellt och kollektivt självförsvar. Så den står i överensstämmelse med folkrätten. Det finns ju för övrigt en liknande, men inte identisk bestämmelse i unionsfördraget också, artikel 42.7 som har åberopats en del på sistone. Sen en tredje fråga man bör ställa sig, det är då om Sverige kan uppfylla sina eventuella förpliktelser.
Mm.
För NATO handlar om att man ska komma till varandras undsättning så att säga, om en stat blir angripen av en annan.
Mm.
Och man går ju in i NATO för att kunna åtnjuta hjälp av andra, men man har ju då en motsvarande förpliktelse själv.
Mm.
Och då måste man ju då så att säga ha, ja, inte bara en militär kapacitet utan också den konstitutionella möjligheten att fatta beslut om att hjälpa en annan stat som är utsatt för ett väpnat angrepp under förutsättning att NATO beslutar sig för att ingripa.
Mm.
NATO-besluten tas för övrigt med konsensus, det vill säga att alla stater måste acceptera beslutet.
Mm. Ja, så man då skulle jämföra med till exempel FN, där det då är ofta FNs säkerhetsråd. Där fattas ju beslut med en majoritet och så har vi 5 medlemmar som har en vetorätt som då kan säga nej och då blir det nej. Men i NATO så kan då en medlem säga nej och då blir det nej. Så att om Sverige skulle vara med i NATO men inte vill göra någonting så skulle Sverige kunna säga nej och då blir det inget.
Så är det. Men ja, det innebär i så fall ett väldigt högt politiskt pris.
Mm.
Och man undergräver förmodligen de andra staternas vilja att komma till ens egen undsättning.
Mm. Jag kan också tänka att det är kanske kontraproduktivt att vara med om man bara är med för att säga nej. Så. Men okej, okay, är det något annat folkrättsligt som du tänker... Nu har vi liksom pratat om beslutsstrukturen och så möjligheten. Så rent folkrättsligt så skulle det finnas en möjlighet för Sverige att gå med i NATO. Det finns ingen annan förpliktelse som skulle stå.
Nej, men man måste ju då så att säga ha de konstitutionella förutsättningarna för att göra sin del. Och det handlar både om att skicka trupp om det blir aktuellt, men också om att ta emot hjälp på sitt territorium av andra staters väpnade styrkor.
Mm. Det var... En direkt pass till de konstitutionella frågorna och då Carl.
Mm.
Ser du några liksom statsrättsliga begränsningar eller om man tänker vilka krav skulle vi statsrättsligt ställa på ett NATO-medlemskap?
Jag skulle säga att det sönderfaller i lite olika delar.
Mm.
Det finns en del som rör de ömsesidiga försvarsgarantierna och de skulle jag säga är konstitutionellt inte problematiska. Det finns ingenting som hindrar Sverige konstitutionellt från att gå in i en försvarsallians och det framgår mer eller mindre av 15.6 skulle jag säga. För den är, även om dess historiska kontext är FN-stadgan så finns det ingenting som så att säga, utesluter att man tillämpar den även i andra sammanhang. Så att om det är det som ses som, ska vi säga, NATO-medlemskapets kärna så finns nog inte konstitutionella problem skulle jag säga. Däremot så finns det kanske andra omständigheter som i alla fall kan väcka frågor om det finns begränsningar. Så utifrån 15-16 i regeringsformen så finns det inga hinder för att Sverige ingår i försvarsallianser.
Och då är det just den delen som vi pratade om nyss, att Sverige liksom köper in i NATOs kärna då, att det skulle vara att vi kommer till undsättning eller liksom den typen av samarbete. Och det skulle då fungera?
Det skulle fungera.
Mm.
Och då skulle man också, då skulle det kunna grundas redan på det faktum att det finns en fördragsförpliktelse om att lämna militärt bistånd. Det här är ju frågor där det ofta finns en tidsdimension, att det är ganska ont om tid. Det som däremot kan väcka konstitutionella frågor, det skulle jag säga är integrationen av svensk militär i NATOs beslutsstrukturer. Alltså inte beslutsfattandet om användning utan mer operativa frågor. Och där Där kan man säga att där ett NATO-medlemskap leder till att man då förbinder sig att underkasta svenska väpnade styrkor befäl från NATO och därmed i sista hand även svensk militär personal, oavsett om det är anställd personal eller om det är värnpliktiga. Och där skulle jag säga att där börjar man närma sig frågan om det här handlar om 10.7 i regeringsformen eller om det här ska ses som något annat. 10.7 rör ju, det borde jag kanske ha sagt tidigare, den är ju begränsad till det man kallar för mellanfolkliga organisationer för fredligt samarbete. Det är alltså inte militära organisationer. Och det är någonting som har varit ganska tydligt i förarbetena. Och man kan också säga att det är ganska tydligt i lagstiftningshistoriken i och med att vi skapade en särskild bestämmelse om delegation till EU när Sverige blev medlem i EU och det redan då fanns i alla fall embryon till ett försvarssamarbete. Så att det är en, och där skulle jag säga att den fråga, den rättsliga frågan som uppstår, det är då om det här ska anses inverka på regeringens möjligheter att styra över svensk militär. Alltså inte allmänna beslut om att sätta in militär styrka, utan att regeringens, de möjligheter som finns i 7.3 regeringsformen för statsministern och försvarsministern att fatta beslut om operativa beslut om användningen av svensk militär.
Så kallade kommandomål.
Precis. Och där kan man då säga att där finns det ju numera två synsätt. Det ena synsättet är att det här är en konstitutionell kompetens och därmed kan den bara överlåtas, i sådana fall skulle den bara kunna överlåtas till mellanfolkliga organisationer för fredligt samarbete dit militära allianser och män inriktade för självförsvar inte hör. Eller så ser man det som att det här är en fråga där regeringsformen hänvisar vidare till lägre lagstiftning och då skulle man kunna säga att då hamnar man i 10.8 och överlåtelse av förvaltningsuppgifter. Och då skulle det vara möjligt. Och det finns argument för emot, men man får nog ändå säga att det skulle vara en viss nytolkning av 10.7.
Och då om vi tänker oss att den här nytolkningen då, utan att vi går på det som du menar är den gamla tolkningen, då skulle det krävas en grundlagsändring helt enkelt för att Sverige skulle ha möjlighet att ingå in i NATO.
Ja, om man ser regeringens, ska vi säga, kontinuerliga operativa styrning av försvaret som en konstitutionell kompetens, så skulle det göra det.
Precis. Och då, som ni säkert vet vid det här taget, men det är alltid bra att upprepa. För att ändra grundlag så krävs ju två riksdagsbeslut med ett mellanliggande val, vilket gör att det tar längre tid. Och det skulle då i så fall förlänga en sån process. Men finns det en politisk vilja och en konsensus eller en majoritet så skulle ju riksdagen kunna göra den typen av ändring. Paul?
Så jag har en fråga. Om det nu är 10.8 som är den tillämpliga lagrammet, då krävs det väl i så fall 3/4 majoritet i riksdagen?
Det stämmer. Ja. Det stämmer.
Eller 10.6.
Ja.
Så oavsett oavsett så behövs det en majoritet, men oavsett så kan man tänka sig att det är ett försvårat beslutsfattande för att ändra eller göra ingå överenskommelser i den regleringen. Men om vi, så det som skulle kunna försvåra eller möjliggöra ett eventuellt inträde, det är beroende av hur vi tolkar 10.7 och 10.8 och vad vi egentligen menar med konstitutionella befogenheter.
Ja.
Och det är också bra, tänker jag, att redan på statsrätten får jag säga att det finns olika sätt att se på bestämmelser och det är alltid en tolkningsfråga. Och det märker vi ju jättemycket nu när det här är en diskussion som har blivit, eller som är väldigt politisk och väldigt aktuell, att det, grundlagen kan tolkas åt olika håll beroende på vilket håll man skulle vilja dra det åt, helt enkelt.
Men för att tillägga att det finns ändå oftast en bättre och en sämre tolkning.
Väldigt bra tillägg. Det är också det vi hoppas att vi ska lära ut till slut, de bättre tolkningarna. Och det är väl också jättebra att förstå, vi har ju pratat tidigare om liksom att idag har vi pratat om att statsrätt och folkrätt är nära kopplade, men både statsrätt och folkrätt är också väldigt kopplat till den politiska sfären och hur, man brukar ju säga att juridik är frusen politik, och att i det här blir det ju väldigt tydligt liksom att de politiska svängningarna och vad man drar åt kan komma att påverka liksom hur vi väljer att se vilken grundlagssyn vi har till exempel, eller vilka typ av överenskommelser vi vill ingå och sådär. Så det är bra att ha med sig att det alltid finns andra externa perspektiv man kan lägga på. Bra, jag tycker att det här har varit jättelärorikt. Jättekul att få ha med er här. Är det någonting som ni tycker att vi borde ta upp mer, eller något som ni känner att ni har saknat idag som ni tycker att jag borde ha frågat om? Nej, ni ser väldigt nöjda ut. Vad bra. Jag brukar avsluta med att gästerna, om de vill, får lov att skicka med ett tips till studenterna. Det kan vara någonting som ni gjorde när ni pluggade, eller bara något lästips, eller förhoppningsvis något uppmuntrande, men man får säga precis vad man vill. Paul, har du någonting du skulle vilja skicka med studenterna?
Ja, jag tycker att det är viktigt att studenterna börjar titta i böckerna väldigt tidigt.
Mm.
Och att de också försöker att hitta studievanor och identifiera hur de lär sig bäst. För varje student lär sig på olika sätt.
Mm.
Och att definitivt inte lämna plugget till sista veckan.
Nej. Bra tips. Också verkligen det här, det pratade vi om i en tidigare podd, vikten av att hitta det som passar för en själv, för det kan verkligen skilja sig åt. Carl?
Jag har nog bara ett sån här konkret tips, och det är att om man tycker att man fastnar på olika saker, så kan det vara, istället för att läsa samma stycke i samma lärobok en tredje eller fjärde gång, så kan det vara en idé att man tittar på någon annan lärobok och ser hur den beskriver det.
Mm. Jättebra. Eller lagkommentaren.
Eller lagkommentaren, ja. Så kan det absolut vara.
Ja. Vad bra. Tack så jättemycket för att ni var med här idag.
Tack själv.
Tack.